Du lyssnar på Svenskar i strid, en dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 1. Elddopet.
Ska vi sätta på oss ett par dojor då kanske?
Mm,
om vi ska gå på vinden. Du kan...
Jag tror att ni får några lätta.
Ja, du kan bara ta något enkelt.
Har farfar tagit med sig den?
Det här jag ska visa, ja.
Ja,
ja, den har han tagit med. Det är två grejer jag ska visa. Men den ena grejen ligger lite långt in här. Här ska du få se. Här nere så.
Läskigt.
Ska vi gå ut i ljuset så får du se. Vad är det här tror du?
Jag tror det är ormskinn.
Ja. Men kolla vad långt det är då.
Oj. Vilken lår. Vad är det för orm?
Vad tror du?
Alltså. Det är ingen huggorm.
Nej, det är det inte, va?
Vad heter såna där? Liksom kramaren.
Pytonorm.
Åh, oh, gud, ja.
Farfar köpte den 1961.
Oj.
Ja.
Det är bara länge sedan. Du sa en till sak. Vad är det för något då? Är det också ett djur?
Nej, det är inget djur.
Vad är det då?
Det är något man har på huvudet.
Som man har på huvudet?
Kolla här, ska du se. Det här är en soldathjälm. Var jag snygg, eller?
Det är roligt.
Ja. Vad tror du det här hålet är för något?
Ett skott.
Ja, ett skotthål är.
Har han fått det?
Som tur är det inte farfar som har fått den kulan.
Nej.
Utan den här hjälmen, den hittade farfar där det hade varit
krig.
Där hade varit krig. Så den här hjälmen, den kommer ifrån... Ja, men från en fiendesoldat.
Var de dumma?
Ja, det kan man säga.
När jag var liten, ungefär i samma ålder som min dotter, 7-8 år någonting, så vet jag att morsan en gång förklarade farsans ibland korta stubin med att han hade varit i krig när han var ung. Då kan det bli att man blir arg ibland, eller något i den stilen, sa hon.
Jag tar din stol för att sitta bredvid mig.
Oj, vad många bilder. Är det far?
Nej, farfar. Jag håller den i handen då.
Det är stor.
Ja. Ska du läsa? Vad står det där?
Per var soldat i Kongokriget.
Per var soldat i Kongokriget. Ser du de där blåa hjälmarna?
Ja.
Det är FN. FN-hjälmar.
Men det var krig i det landet.
Ja, det var krig. Så farfar och massor andra svenskar var där nere för att vakta så att de inte skulle kriga. Men de hamnade i krig också.
Under min uppväxt har jag fått höra lösryckta historier om pappas tid som FN-soldat i Kongo. Men om jag ska vara helt ärlig så varken förstod eller brydde jag mig riktigt om det som ung. Det är först på senare år när jag själv har blivit pappa och jag och min dotter har pratat om min uppväxt och mina föräldrar som jag insett hur lite jag faktiskt vet om min egen pappa.
Jag har inte riktigt kunnat släppa Kongo-berättelsen.
Mm.
Så att jag tänkte om jag inte kunde intervjua dig.
Ja, visst. Självklart. Det var ju jättekul. Så att,
Ja, vad bra. Vad bra för sen.
Pappa är idag passerat 80 år och en anledning till att jag började spela in våra samtal var för att jag insåg att det snart kanske kommer en tid då jag inte längre har möjligheten att ta reda på vad som faktiskt hände det där året i Kongo i början av 60-talet.
Även om det har gått oerhört många år sedan det här inträffade så minns man ju vissa grejer som det hade hänt igår. Det sitter bak i huvudet. Det kommer man väl aldrig ifrån, misstänker jag.
Det här är historien om ett nationellt trauma där unga svenskar stred, led och dog i ett land långt borta från det svenska folkhemmet. Det här är berättelsen om Primo, hans vänner och om dem som aldrig kom hem.
Jag ska lägga det här.
Ska jag lägga tillbaka det? Kan vi säga hej då till pytonormen då?
Hej då pytonormen.
Hej då pytonormen.
Kapitel 1. Primo.
Var ska vi hållas?
Vi kan väl sätta oss där det känns lugnt och gött.
Men om vi är här?
Ja, det blir bra. Du hade, ja, där står ju kassan med alla klippen. Jag har ju med mig mina grejer med, så de ska plocka fram hemma. Ska vi börja från början då, kanske?
Ja. Ja, jag är född 1938 i Stockholm. Uppvuxen ute i Hammarbyhöjden, en söderförort. Vi bodde först i någonting som kallas barnrikehus. Som namnen säger så var det ju familjer med många barn som bodde där. Så det var väldigt mycket ungar så att säga. Det var lätt att få kompisar. Många var lite busfrön och sånt där, men det var en ganska skojig uppväxt. Det var mycket som var kul alltså att växa upp där. Pappa var ingenjör på Luma och mamma var hemmafru. Och sen har jag en syster som föddes 4 år efter jag kom till världen.
Eftersom att pappa är huvudet längre än många av hans kamrater får han tidigt smeknamnet Primo efter den 2 meter långa italienska boxaren Primo Carnera. Den trivsamma uppväxten i Hammarby får dock ett slut. När pappa är 14 år lämnar han och familjen Stockholm och flyttar till Avesta i Dalarna eftersom att farfar har fått jobb på stadens järnverk.
Det var helt enkelt ett steg i hans karriär som gjorde att vi skulle flytta. Jag var inte alls glad över det där. I början åkte jag ju ner ibland och hälsade på kompisarna i Stockholm. Det var ju väldigt segregerat. Pappa var som sagt ingenjör och då skulle man hålla sig till barn som tillhörde tjänstemannagruppen. Jag hade ju lite svårt att förstå det där och vi bodde i ett område som kallades byn. Och på ena sidan så bodde ingenjörer i stora villor. Jag tror vi hade 12 eller 13 rum i vår kåk. På andra sidan gatan så bodde arbetarna 3 eller 4 familjer i samma storlek på hus som vi hade. I Stockholm så sökte man ju kompisar i närheten där man bodde. Det var liksom aldrig tal om vem som var förälder, utan det var, man umgicks med den man gillade helt enkelt. Men det skulle man inte göra där, för då klär man över en förbjuden linje så att säga. Men jag fick ju kompisar då på andra sidan, men det uppskattades inte. Jag kan nämna en grej som hände ett vinterlov. Jag jobbade på en blomsterhandel extra, körde ut blommor till jul. Och då skulle jag leverera in på arbetarsidan och åkte in där. Då stod det en gubbe som hade, jag tror han hade en blöt trasa och sånt där, och sopade till mig rätt över ansiktet när jag åkte in. Där hade ingenjörsungar ingenting att göra. Så det var en väldigt speciell miljö och jag var ju en lite främmande fågel bland alla rumpmasar då, i och med att jag kom från Stockholm.
1958 tar pappa studenten och lämnar Avesta för att göra lumpen i 15 månader i Gävle samt på Gotland med sin bästa vän Per Nordström. Efter det blir det en kort tid med studier i Uppsala för att slutligen landa i Stockholm som aspirant på Handelsbanken vid Kungsträdgården.
Under den tiden jag jobbade där, då hade Pelle Nordström, min kompis, sökt och blivit antagen ner till Kongo. Och vi hade en väldig brevväxling sinsemellan när han berättade om hur det var där nere. Och han tyckte väl att det skulle passa för mig att söka också.
Mycket förenklat så blir det i juni 1960 oroligt i Kongo då den tidigare belgiska kolonin förklaras självständig. Gruvprovinsen Katanga, som har större delen av landets inkomster, ser sin chans att skapa något eget och bryter sig bara efter några dagar ut ur det nya Kongo. Moise Tshombe utses som president för Katanga, men är i själva verket en marionett. handplockad av de belgiska gruvbolagen som vill behålla kontrollen över regionens naturrikedomar. Belgien skickar även dit trupper för att skydda den vita befolkningen och plötsligt hotas Kongo av inbördeskrig. Man vänder sig då till FN och generalsekreteraren Dag Hammarskjöld för hjälp.
Jag bestämde mig för att jag skulle söka då. Jag hade inte talat om det här för mina föräldrar. Och det var väl kanske inte så populärt då, även om det inte hade hänt så mycket. Men jag trivdes inte i Stockholm och just den här beskrivningen från Pelles sida gjorde att jag tyckte att det där var någonting man skulle chansa på.
I början av maj 61 rycker pappa in i Strängnäs tillsammans med 650 andra svenskar i det som kommer att kallas bataljon 12. Han är då 23 år gammal, men många är betydligt yngre. De svenska grabbarna ska nu på kort tid förberedas för sin tjänstgöring innan de flygs ned till Katangas självutnämnda huvudstad, Elisabethville.
Det vidtog en viss utbildning som så här efterhand var ganska töntig, men det förstod man ju inte då eftersom man hade ju inte någon spåkula och kunde se vad som skulle hända. Man fick öva någonting som heter kravallexercis och det består i att man en trupp, då, en pluton eller en grupp eller något sånt där har k-pistar med bajonetter på och så står man och stampar i backen och hötter med vapnet då. Och det här var för att skrämma folkhopar så att säga som var aggressiva. Så det var väl ungefär vad man förväntade sig, att det kunde komma någon pöbelhop och då skulle man skrämma bort dem genom att stå och stampa i backen och vifta med bajonett och k-pistar.
Kliva in. Det är just precis vad vi är här för. Kliva in som en kil när helst det ser ut att dra ihop sig till uppgörelse och blodigt krakel. Gå fram som en kil för att skilja dem åt och försöka se ut så att vi inger respekt för världspolisen och uppträda så att folk lugnar sig. Och verkar vi främmande för dem så är det också en vild och främmande värld vi möter. Bra olik vår egen, långt upp i norr.
Vi var en internationell polisstyrka. Vi skulle inte vara inblandade i strider utan vi skulle verka som någon skyddsfaktor i landet då.
Söndagen den 4 juni 1961 tar pappa och 170 andra svenskar ur bataljon 12 avsked från sina familjer på Arlanda flygplats.
Jag minns jag var med i första omgången som åkte ner och det var ett ganska stort nummer det här när man skulle ge sig iväg. Pressen var ute och fotografera och sånt där.
I Dagens Nyheter skriver man följande.
De stora trupptransportplanen Svald 85-man var. Bataljonschefen för 12:e FN-bataljonen, överste Värn, följde med i den första sändningen som lämnade Arlanda 17.15 på söndagen och beräknas landa i Kamina, som är slutmålet, klockan 8 på onsdagsmorgonen.
Många hade aldrig varit utomlands överhuvudtaget. Det var ju en sensationell upplevelse. Jag tror de flesta upplevde det som väldigt kul.
Det var ett äventyr helt enkelt.
Ja, det var ett äventyr. Och jag menar, vi pratade aldrig om att vi skulle kunna hamna i en slags krigssituation och så vidare. Det var ingen som trodde det skulle ske. Va? Allra minst den svenska regeringen och så vidare som hade bestämt att skicka ner oss. De trodde ju inte heller på det. Så att det var ett äventyr. Ja, precis.
Kapitel 2. Elisabethville.
Utöver svensk trupp skickas även soldater från bland annat Irland och Indien till Kongo. Pappa får jobbet som underofficer på den svenska bataljonstaben. Han är alltså inte en vanlig skyttesoldat i den bemärkelsen. Men det han inte vet är att han kommer att hamna i flera kritiska situationer. Precis som så många andra av hans vänner i den svenska truppen.
Jag tänkte att jag skulle visa dig proppen som jag har pratat om.
Ja, du har han på bild där.
Ja, just det. Du förstår varför han kallas proppen.
Ja, det kan jag faktiskt förstå.
Ja. Så honom har jag pratat med nu då, om att, vad du håller på med. Så du kan vara välkommen att höra av dig vid tillfälle sen.
Proppen, eller Ernst Turdin som han egentligen heter, jobbade också på staben tillsammans med pappa under bataljon 12. Idag bor Ernst utanför Örnsköldsvik där jag träffar honom.
Tjena Anders!
Hallå Ernst!
Välkommen!
Tack så mycket!
Var det besvärligt att hitta hit?
Nej, jag körde lite fel faktiskt.
Du, vi ska gå in och hämta kaffe. Så.
Ja, tack.
Ja, jag heter Ernst Turdin. När jag sökte då till FNs fredsbevarande styrkor så stöttade jag mig då på att jag hade och har goda språkkunskaper. Jag var 23 år då och den placering jag fick var på staben, sektion 3 som det heter. Alltså en typ av administrativ befattning.
Sen vet jag inte om du har sett Bosse.
Ja, om det är den där bilden du hade, det där upp.
Ja, just det, precis. Där är han.
Ja, just det. Ja, men det är den i förstorat format.
Ja, den där, ja, just det.
Bosse är ett annat namn jag hört många gånger när pappa har berättat om sin tid i Kongo. Han bodde precis som pappa i Avesta innan tjänstgöringen. Men idag bor han i Umeå.
Du har väl sett foto på mig och Primo i Albert Park? Jag har det på kylskåpsdörren där.
Jaha, det sitter där.
Ja, långt ner på kylskåpsdörren, ja. Jag heter Bo Wilder. Jag var 19 år när jag åkte ner till Kongo som skyttesoldat under Kongokrisen och blev så småningom stabsfurir. Primo ser lite nonchalant ut här.
Ja, det är på sned där, ja. Hjälmen.
Ja, just det. Och haka loss remmen.
Ja.
Och så i bakgrunden ser du en irländare där.
Den svartvita bilden på Bosses kylskåp ser ut som något från en gammal klassisk krigsfilm. På fotografiet står pappa och Bosse i full stridsmundering. Hållandes i varsin k-pist. Bosse berättar.
Det var en riktig upplevelse att komma ner. Det var ju så spännande på alla sätt. Vi gick ut och på stan så snabbt vi kunde i permisuniformen. Och så ung som jag var, jag drack ju inte ens öl på den tiden. Jag tyckte om läskedrycker och mjölk. Ja.
Pappa berättar.
Elisabeth Will på den tiden var ju väldigt västerländskt. Centrum såg ut som en europeisk huvudstad. Det fanns en simbassäng som man kunde besöka i utkanten av stan. Det fanns ett konserthus. Det var idrottsevenemang ganska ofta. Jag minns att jag såg någon boxningslandskamp mellan Katanga och Nordrhodesia där de bankade på varandra till det grövsta. Det var domaren ingrep inte särskilt ofta.
Ernst berättar.
Vi hade några tillfällen där nere i Afrika då vi hade jävligt trevligt tillsammans, Per och jag. Och vi var ju bara snorungar, eller vad säga. 23 år då. Ja, herregud. Vad tid är det?
Mycket var helt enkelt kul i början. I och med att det var en så pass ordnad miljö då.
Lite som Pelle hade beskrivit i sina brev, eller?
Ja, det var det. Mm. Den första tiden där nere, det var ju semester och bad i stort sett. Det hände ju ingenting. Och så plötsligt skärptes det till då.
Tanken är alltså att FN ska försöka förena Kongo igen. Men Katanga vill fortsatt vara en egen stat. Och presidenten Moise Tshombe med sina vita belgiska rådgivare inser att FN håller på att sätta käppar i hjulet för deras plan att behålla kontrollen över regionens naturrikedomar. Pappa berättar.
Det kom en period när man arresterade en hel del vita. Och då märkte man direkt att stämningen började svänga i stan. Va? Man kunde vara inne i kanske någon butik där plötsligt fick man en spark på helsenan och sånt där. Då var det någon vit som gick bakom dem. Så att det kändes ganska snabbt att nu kommer det att hända saker och ting. Och det här fortsatte då med ett antal sådana här arresteringar under väldigt stor ilska och publicitet i tidningarna. Det eskalerade mer och mer. Vi fick förbud att gå ut på kvällarna. I början inom vissa områden och sen fick vi inte åka in till stan överhuvudtaget.
Som ett svar på FNs alla arresteringar anlitar Katanga en mängd legosoldater för att bygga upp sin egna armé. Styrkan kallar de för ett gendarmeri, det vill säga en slags militärt organiserad poliskår.
Det fanns en stor grupp med före detta främlingslegionärer, och det var ju så att Frankrike hade avslutat sitt kolonialvälde uppe i Nordafrika, i Algeriet och Marocko. Och där hade ju främlingslegionen varit väldigt stor och aktiv. Men i och med att de gav självständighet till de här länderna, då de förlorade jobbet, om man uttrycker det så. Så det var ju väldigt många sådana som kom ner. De var ju väldigt provokativa. För att de tog ju varje chans till att mucka gräl, så att säga. Det blev en period när man verkligen fick se upp. Det fanns ju skäl att vara inne i stan i vissa fall. Man var ju tvungen i jobbet, så att säga. Men det gäller att vara försiktig och undvika de här grupperna.
FN förstår snabbt att någonting måste göras åt de nyanlända legosoldaterna. Och ett beslut tas att man ska utföra Operation Rum Punch den 28 augusti 1961. Målet är att försöka arrestera så många legosoldater som möjligt och avlägsna dem från landet. Ernst berättar.
Det var ju väldigt odramatiskt när det genomfördes. De blev helt enkelt tagna på sängen.
Bosse berättar.
Nej, det avlossades inte ett enda skott. Och skulle något skott ha avlossats, då var det säkert ett vådaskott. Men nej, vi behövde inte osäkra kopistarna eller någonting.
Pappa berättar.
Det blev en väldigt stor framgång om man ser till att man lyckades få iväg dem. Men man hade ju inte förutsett, så att säga, nästa steg från Katanga-sidan. Det vill säga att de skulle vara tillbaka ganska snabbt.
Bosse förklarar.
Det var ju öppna gränser. Hur lätt som helst för dem att ta sig tillbaks.
Väldigt snart var de tillbaka i stadsbilden och situationen var egentligen värre än den var innan Rum Punch då.
Jag kan titta i min dagbok för att se mina anteckningar ett ögonblick.
Du har kvar den? Alltså.
Ja.
Bosse plockar fram sin gamla anteckningsbok från Kongo och bläddrar fram till september 1961.
Sjätte stenkastning på stan. Och sjunde högsta beredskap igen, stenkastning på stan. Då kastar man sten på oss FN-soldater alltså. Och den 12:e, stress i morgonbitti, står det här. Det var ju då Mortor som började den 13 september.
När våldet och oroligheterna blossar upp igen väljer FN att ännu en gång agera. Natten mellan den 12 och 13 september ska legosoldaterna kastas ut från Kongo för gott. Pappa berättar.
Det här såg ju inte vi som var nere i organisationen, men upplägget var ju precis identiskt med det som hade varit under Rum Punch. Den här informationen tror jag också läckte. Det användes ju svenska radiotelegrafister på de olika förbanden. Man skickade ut svenskar att jobba med indier, med irländare, etiopier och vad det nu var. Just för att man trodde att ingen kunde svenska. Det spekulerades i att den andra sidan hade fått tag i svenskar. Om det sen var svenska från främlingslegionen eller svenska på något annat sätt, det vet man inte. Men det ryktet gick. Och det kan vara en orsak till att det här var ute när det väl sattes igång. Det vill säga Katanga-sidan visste precis vad som skulle ske. Var vi skulle komma och när och så vidare.
Kapitel 3. Operation Mortor.
När det där skulle sättas igång då, så hade jag tagit kontakt med Bo Wilder och jag träffade hans plutonchef och jag anmälde mig att jag skulle följa med frivilligt på det uppdrag som de hade. Bland annat på grund av att jag kunde lite franska, vilket ingen annan kunde, så kunde jag agera som tolk om det behövdes.
Bosse berättar.
Det här har jag ju vetat hela tiden, men efter en 20-30 år sedan, då försvann det här minnet. Att Primo kom till mig på första kompaniet och ville vara med. Då hade jag bara kvar minnet att det var jävla modigt av Primo att komma och vilja vara med, åka med ut.
Just för att han deltog frivilligt?
Ja visst, det var ju det som var så starkt. Eftersom vi visste att nu kunde det bli allvar. Alla insåg ju, det går ju inte att överraska dem en gång till.
Bosses kompani, som pappa följer med, får i uppgift att arrestera Katangas inrikesminister, Godfroid Monongo, som styr över provinsen tillsammans med presidenten, Moise Tshombe.
Vi lastades upp på lastbilar och körde då i natten, klockan var 4 ungefär, mot den villa där han bodde då. Med oss så hade vi en irländsk pansarbil. De hade en ganska ålderstigen historia med tremansbesättning. Men den ingick som ett skydd för oss.
Hi guys.
I'm
just gonna put my headphones on.
Okay.
57 år efter operation Mortar träffar pappa av en ren slump irländaren Desmond Keegan på ett veteranutbyte för FN-soldater i Dublin, och de visar sig ha väldigt mycket gemensamt.
I didn't know we had been on the same mission on which we spoke in Dublin last year, you know, which is great.
Desmond var alltså med på samma uppdrag under operation Mortar som pappa och Bosse. Och jag får chansen att prata med honom när han är över i Sverige på ett besök.
And I was part of an armored car section which escorted a platoon of Swedes. I was the radio operator that morning in the car, so my function in the car would have been operator gunner. We had the sergeant on the guns and we had a trooper driver. So my function would have been radio operator gunner. So primarily the radio operator, and if anything happened to the sergeant, then I would take over the guns.
Desmond, en av tre irländare i pansarbilen som eskorterar svenskarna mot Monongos villa. Men till skillnad mot många andra är det inte hans första gång i Kongo.
I've been to Congo the previous year with the 33rd Battalion in 1960, and then I done the third trip to the Congo in 1963 with an armored car squadron. So in total I done three tours to the Congo, and I'm in first tour at 17 years of age.
You were 17 when you
17, yeah.
Yeah. Okay.
And about 6 weeks and about 6 months I joined the army underage.
Desmond är alltså bara 17 år gammal när han ljuger om sin ålder för att ta sig in i den irländska armén. Han är dock inte ett undantag. Det är många med honom i den irländska truppen som har gjort precis samma sak.
I think people matured earlier because you lived tougher. In Ireland that time there was no free secondary education. You only got free schooling up to the age of 13 or 14. And after that then you had to pay for education. And my family had 13 children. I was the 11th of 13. So, you know, things were tough. And they were glad to see you go. Now, modern people can't imagine any of that happening, you know. But that's the way it was. So you weren't pampered.
Runt klockan 3 på natten, mellan den 12 och 13 september, inleds operation Mortar på ett flertal platser runt om Elisabethville. Och pappa, Bosse, Desmond och de andra FN-soldaterna tar sig fram i skydd av mörkret. Bosse berättar.
Vi körde ju raka vägen till Monongos villa och satte av då snabbt som ögat och slängde oss ner i ett stort jädra dike framför en häck.
Runt den här villan så var det cementerade diken för att avleda vatten. Vi fick ju uppleva hur det regnade sen när regntiden kom. Då förstod man vad de där var till för. Men det var nästan 1,5 meter djupa de här. Och jag höll på att ramla ner i det där för det var så pass mörkt så jag såg inte.
Pappa och Bosse och några andra svenskar kryper försiktigt framåt för att få bättre sikte över villans trädgård. Samtidigt går en annan grupp tillsammans med militärpolis in i trädgården för att ta sig in i villan och gripa Monongo. Bosse berättar.
Under tiden de sprang fram mot villan, då kom det ett par skott ifrån trädgården. Han som låg bredvid mig då, Sonny Ek, han reste på sig och la av en salva rakt in i trädgården. Och efteråt sa han, jag tror jag är sårad.
Var var du då när det small då, så att säga?
Jag var strax bakom Bo Wilder, den här killen som blev sårad och en till. Och vi alla låg vi ner, va? Så att det betydde att det skott som träffade honom, det träffade inte i ryggen utan ut efter ryggen.
Sonny Ek, 22 år gammal från Vollerim i Norrbotten, har haft turen med sig. Kulan som har träffat honom har bara rivit upp ett sår längs ryggraden. Bosse berättar.
Vi andra visste ju inte hur allvarligt sårad han egentligen var. Sånt märker man ju inte i stressen och adrenalinet. För han var ju ganska chockad också. Så vi tog ner honom då i diket där. Och sjukvården, han sprang över vägen och hoppade ner i diket och stukade foten. Och det gjorde så jävla ont för honom. Så det var mycket värre med den stukade foten än med den skadade Sonny Ek. Och jag träffade den här sjukvården nu bara för ett par år sedan i Umeå. Och han minns ju hur jävla ont det gjorde när han hoppade ner i det djupa diket och stukade foten.
Efter att den skadade Sonny Ek tagits om hand läggs han på en bår. Och man beslutar att bära honom till ett lastbilsflak en bit längre bort. Problemet är bara att ljuset från gatulamporna gör honom och bårbärarna synliga för fienden. Därför beslutar man att den irländska pansarbilen som Desmond Keegan sitter i ska åka fram och skjuta sönder gatubelysningen.
It was very bright with the street lights and we didn't have any tracer in the belt and we did 250 rounds in the belt with the Vickers. And the sergeant fired 250 rounds at the first street light and missed it. Probably 100 yards away, you know. And the captain says, F-shake.
Kulspruteskytten missar gatulamporna helt och hållet. Och istället tar den irländska kaptenen över med sin k-pist.
He knocked out the first light, the second light and the third light. And then he ran out of ammunition in the magazine. And he takes out his 38 revolver. And he takes out the fourth light. No. But there's funny things happen even in a kind of a battle situation.
När irländarna slutligen lyckas att släcka gatulamporna kan Sonny Ek läggas i säkerhet på lastbilsflaket. Under tiden har svenskarna i trädgården tagit sig in i villan. Tyvärr står det snabbt klart att de flesta vakterna har flytt under stormningen och Monongo har lämnat bostaden för länge sedan.
Det här var första gången du var inblandad i någon slags skottlossning.
Ja, det var första gången för oss alla.
Hur upplevde du det?
Ja, vadå? Ett par skott kommer och man... jag visste ju inte att ett skott hamnade på Sonny Ek, inte. Jag hörde ingen vissling.
Pappa berättar.
Det var ju en total överraskning. Men när det ändå stannade vid några skottsalver så... Jag upplevde det inte sådär våldsamt otäckt, utan... Ja, jag fungerade och upplevde inte någon sån där stresssyndrom.
Efter uppdraget vid Monongos villa beordrar svenskarna tillsammans med irländarna ta sig till granområdet Albert Park inne i Elisabethville, där Operation Mortor har sitt tillfälliga högkvarter. Bosse berättar...
På vägen från Monongos villan, då brakade lös en massa spårljus högt upp i himlen inne i centrum. Jag tänkte, vad är det för jädra tokar som skjuter upp i luften? Hur sjutton kan de missa så grovt upp i luften? Och det brakade lös ordentligt.
Jo, här är han ju. Pojken som stod vid kursprutan i KP-bilen då, Axelsson. Han var tuff så förbaskad. Dubbla piper och spårljuset, det blir ljus som på dagen tycker man. Och så hörde man hur tomhylsorna rasade ner i säcken då. Jag menar, det blev ju ganska många.
I en svensk pansarbil, beväpnad med kulspruta, sitter Ernst Turdin utanför postkontoret i den centrala delen av Elisabethville.
Ja, det finns bara en svensk som har varit inne under de... förutsättningarna som gällde då på postkontoret de där 2 timmarna, och det var jag.
Det är FNs försök att överta katangesernas sambandscentral i posthuset som precis har inletts. Och Ernst är med på plats för att bistå det indiska Dogra-kompaniet som tolk. Men han kommer snart få erfara att det blir mycket mer än så.
De fick ett antal minuter på sig, de som var i byggnaden, att lämna byggnaden och ta sina vapen med sig, och de skulle inte tas till fånga utan i stort sett stick bara.
Efter att Ernst ropat ut FNs villkor i en megafon skjuter nu den svenska pansarbilen varningsskott i luften över posthuset för att skrämma gendarmerna i byggnaden. Men de tänker inte ge upp så lätt utan besvara varningsskotten med direkt eld. Och plötsligt är striden igång.
Majoren som var chef för den där kompaniet, Savan Singh, då gav han order om att nu ska vi ta byggnaden. Och så frågade han mig då, vill Turin gå in med gruppen och försöka få dem, i första hand de som är inne i byggnaden men även de på taket, att ge upp så att vi inte behöver ta livet av så många. Och sen bar iväg in där då.
Ernst lämnar den skyddade platsen i pansarbilen och sluter upp med en grupp indiska soldater och de rusar in i postkontoret.
På vägen in så gick vi förbi en gendarm. Han var kapten, såg jag sedermera, som hade blivit då igenskjuten vid gatunivån. På andra våningen då, en trappa upp då, där hade det också några civila struker med. För det satt ju civila och jobbade med kommunikationsapparaten 24 timmar om dygnet, vad jag förstår. När man råkar ut för en sån här situation, antingen fungerar man eller så fungerar man inte. Något mellanting finns inte. Och det där går inte att styra. Man kan inte på förväg säga hur reagerar man på det här. Det har man ju inte en jävla aning om. Men allting bygger på att en soldat i strid klarar sin uppgift väldigt, väldigt bra om han är väl informerad om vad som ska göras, varför det ska göras och till vad det ska resultera i. Och ofrånkomligt är ju då att i strid så dör folk och i strid skjuter man ihjäl folk. Och det kan ju vara lite besvärligt om man är väldigt nära den som man bekämpar då. Så därför är strid i byggnad väldigt, väldigt påfrestande på det sättet. För där ser du som regel när du skjuter att det sitter någon och inte, eller står någon inte så långt ifrån det alltså. Jämfört med om man ligger nedgrävd i ett skyttevärn till exempel och skjuter mot något mål. Jag menar, då får man kvitto på att det kanske tystnar det där målet. De skjuter inte på mig länge. Alltså har jag antingen de stuckit därifrån eller så är de borta. Här får du en bekräftelse på en gång när du är inne i en byggnad att nu har jag avlivat en person.
Ett flertal katangeser, både soldater och civila, tas om hand och grips under framryckningen genom byggnaden. Och lyckligtvis har ingen i Ernst grupp skadats och de tar sig upp till den översta våningen. Och där skulle allt kunna slutat för Ernst.
När vi kom upp och skulle gå här då, så skulle vi förflytta oss dit och så gå trappan upp hit då. Där i hörnet satt den som sköt på mig. Där inne satt han.
Ernst visar mig en gammal svartvit bild över posthuset och pekar med säkerhet ut platsen där han blev attackerad.
Det var en toalettavdelning då. 4 toaletter. Så var det en öppning där och en öppning där. Och jag skulle gå förbi. Jag gick förbi den första. Och när jag kom till den andra då smällde det. Ja, jag blev ju påskjuten riktigt ordentligt. Så jag tänkte, för att komma förbi här måste jag ju tala om för den här personen att jag också har möjligheter att säga ifrån. Och det gjorde jag då. Och då kom jag fram då så att jag kunde gå upp på taket.
Efter att Ernst har besvarat elden lyckas han ta sig vidare helskinnad och han kan sluta upp med de andra. Och gruppen gör sig redo för att ta sig ut på taket.
Det var en löjtnant med i gruppen som, och han var het på gröten och alldeles våldsamt. Han skulle direkt ut på taket han då, rensa så att säga. Så jag fick stopp på honom lite grann och sa, du, nu springer vi inte bara ut här rakt ut för det, vi vet ju inte vad som är bakom dörrarna. Och du, vi hann inte mer än att säga det, så detonerade han en granat utanför det. Som tur var det plåtdörrar. Men då gick det inte att hejla honom längre då, utan han, efter den där smällen då, så ut direkt, och han kom ett par meter så föll han som en klubbad oxe. Han hade blivit på nära håll träffad av en 7.62 kaliber då från de där FN-karbinerna de hade och tagit i armen. Och bara anslagskraften slog honom i backen direkt, vid taket direkt så att säga.
Postkontoret kommer inte att kunna inta så lätt som FN tidigare trott. Överallt i Elisabethville stöter trupperna på hårt motstånd. Och medan ljudet från striderna i och omkring posthuset ekar över staden rör sig pappa och de andra i FN-styrkan sakta fram genom de mörka gatorna mot samlingsplatsen i Albert Park.
Klockan var väl 4:30, det var kolsvart. Vi fotsoldater gick först och sen hade vi en lastbil bakom med släckljus som transporterade den sårade från Monongos villa. Så vi som gick först, vi hade ju ingen belysning eller något sånt där, utan det var alltså väldigt mörkt.
Bosse, berätta.
Vi var i mitten, kanske 50-75 meter bakom täten. Sen var det då lika lång svans efter oss. Och befälet som var längst fram hittade tydligen inte. För de gick och lyste på gatuskyltar och sådär. Och kollade kartor. Så de hade nog tappat bort sig på väg mot Albert Park.
De svenska befälen har svårt att orientera sig i det kompakta mörkret. Men efter en stund tror man sig vara på rätt väg. Och sakta rör sig kolonnen fram mot parken. Pappa berättar.
Vi gick väldigt tätt parallellt med parken mot själva entrén. Och plötsligt så öppnades det eld framifrån. Jag för mig, men jag kan inte säga om det, så att jag såg mynningsflammor också. Men då slänger man sig ju bara ner. Det är en naturlig reaktion.
Pappa kastar sig till marken innan Bosse tar skydd i en närliggande port.
Plötsligt börjar en man vrålskrika, vråla rakt ut. Och efterhand så visade det att det var Kenneth Rost från Örebro Mariestad som hade blivit träffad med två kulor i halsen.
Och det här var ganska ruggigt, för att det var som sagt mörkt. Vi visste inte var han var någonstans. Han bara skrek omväxlande svordomar och efter sin mor och så vidare.
Så kom det sjukvårdare dit och han skrek: rör mig inte, din jävla slaktare, eller något sånt där. Så han ville inte bli rörd överhuvudtaget. Det gjorde så ont för honom. Och det här pågick i flera minuter.
Vi trodde ju inte att han skulle klara sig, utan vi upplevde att det här var ju hans dödskamp. Och då känner man det ju ännu starkare. Ingen av oss hade ju varit närhet någon sån här upplevelse tidigare. Och just det här med den sårade skrik, det var det liksom som fick det att brista för många. Va? Det kanske är otäckt att säga, men se till att en jäveln blir tyst eller något sånt där, hördes det. Va?
Även Desmond, som sitter i den irländska pansarbilen långt bak i kolonnen, minns Kenneth Ros smärtfulla kamp.
It was a horrific scream. And I remember the scream for years afterwards. It was a very shrill, high-pitched scream. It's 57 years ago. And again, I had a stroke, so my memory kind of slips at times. But there's some things I think I will never, ever forget.
Pappa berättar.
Som jag sa någon gång, vad fan gör jag här? Jag hade ju ändå valt att ge mig dit frivilligt. Jag var inte beordrad till, så att säga. Men det där gick över ganska snabbt, tyckte jag. Men det var en reaktion precis när det skedde. Men samtidigt var det här enorma skottlossningen nere i stan. Va? Så att kombinationen av alltihop, det är först den här incidenten vid villan, sen påskjutningen utanför parken och att det brakar loss så enormt nere i stan. Då känner man att nu är det allvar, om man inte hade insett det förut.
Inom loppet av en dryg timme har två svenskar sårats och pressen på de unga soldaterna ökar kraftigt. Inne i centrum vid posthuset har Ernst och indierna till slut lyckats ta sig ut på byggnadens tak. Och man hoppas nu att få de kvarvarande gendarmerna att ge upp.
Här var utgången på taket då. Man ser det inte så tydligt här, men den här vita linjen här och den här vita linjen här.
Ja.
taket ligger en meter under ungefär så här. Och så att det är liksom...
Det är som en mur, ja.
Ja, mur, ja. Vi var på ena sidan och gendarmerna på den andra och det var inte så jäkla kul. Så att det gäller ju att snacka fram dem då. Och jag lyckades få lite kontakt, men så såg jag då en gendarm som vi hade i och för sig under uppsikt. Och han hade inget vapen, men han ville fly så han skulle hoppa då. Och jag var för långt ifrån, jag nästan fick tag i honom, men han var för tung så att han drösa ner där då.
Soldaten faller handlös ner från taket, men verkar ha haft turen på sin sida.
Det fanns markiser där nedanför, möjligtvis föll han på en sån, för trappan under där var ju, det var ju betongtrappor och så att det, han har ju kunnat göra sig vansinnigt mycket illa. Men vi hittade i alla fall ingen kropp där och när vi undersökte och så vidare, utan han måste ha kommit undan. Och då var det ju, det var inte frågan om att springa ner och springa efter honom, vad fan var då, hej då. Nästan skönt att bli kvitten också, vad då, ett bekymmer mindre, ge det på länsen grabben. Så att det var inte första tanken. Och vi hade ju följt upp på taket där, för det var inte så jävla. Man var inte så stor i truten när man gick omkring där på taket och försökte få kontakt med dem. Alla som är deltar i strid är ju rädda naturligtvis. Så vem fan var inte det, jag får säga. Men det var ju naturligtvis, vi var ju på tårna och alldeles kolossalt. Av naturliga skäl. Men i och med det att man upprättade en slags kontakt med dem, så då rann stridsglädjen av dem så att säga, om det man nu kan tala om stridsglädje i det fallet, men då liksom nästan så de drog en suck av lättnad, herregud vad skönt att det här är över. Så att jo, det fungerade och det löste sig bra, men det var, jag var ganska trött i skallen klockan 6 på morgonen då när det började lugna ner sig, så man kunde ta sig en rök eller sätta sig bara ner då, för nu visste man att nu är huset tömt så långt och så vidare. Och så, ja, gatustriderna som eventuellt skulle kunna uppstå där, och hade det ju dogra soldaterna. De hade redan faktiskt börjat tillverka sandsäckar då. De högg upp ett hål i asfalten där och kom åt sand, och så tog de ju postsäckar och la upp då.
Efter 2 timmars strid inne i posthuset kan Ernst äntligen slappna av. Utanför Albert Park, där pappa, Bosse och Desmond befinner sig, har det också lugnat ner sig. Det kommer inga fler skott än de som har skadat Kenneth Rose i halsen. Hans tillstånd är nu stabilt och han kan föras i säkerhet till FNs sjukhus. Den svenska styrkan tar sig in i Albert Park, där ett irländskt förband vaktar operationens högkvarter. Men förvirringen är fortfarande stor varifrån skotten kommit och vem som egentligen sköt. Bosse berättar.
När det ljusnade så gick jag bort till 3 eller 4 irländare. Och så frågade jag, vilka var det som sköt? Ah, det var gendarmer, de satt uppe i träna där. I träna? Varför skulle de sitta i träna och skjuta på oss? Och så försvann de bara.
Pappa berättar.
Jag har ju sagt att det var irländare som sköt. Jag har inte fått verifierat att det är så, men... Det finns irländare själva som säger att så var det. Och varför de öppnade eld skulle i så fall ha varit att de hade strax innan blivit beskjutna av gendarmer som hade passerat parken.
Pappa har alltid varit lite försiktig i spekulationerna kring vem som avfyrade skotten vid Albert Park. Så när jag sätter mig ner för att prata med Desmond ställer jag frågan till honom för att se vad han som irländare faktiskt vet om det som hände.
Oh yeah, another person named who shot him.
You know the person who shot him?
Oh, yeah. Another person's name who shot him.
Okay.
It was no secret amongst the Irish. Again, we own up to mistakes as well as everything else. And there was a sergeant in charge of the detachment who shot him.
Desmond bekräftar alltså att det var en irländsk soldat som av misstag sköt Kenneth Rose. Och han förklarar att det kompakta mörkret gjorde irländarna väldigt osäkra på vem som faktiskt avancerade fram mot parken.
It was still dark. These people were advanced on foot. Swedes with suntans looked like a black man to us. We were all snow white. So you see these fellas, maybe with camouflage paint on them, and white eyes and white teeth, bang. You don't take a chance. And the Swedes were very lucky that morning.
Desmond fortsätter att berätta att det var väldigt nära att fler svenskar kunde ha blivit skadade om inte den irländska skytten hade fått eldavbrott i sitt vapen.
We had a light machine gun, the Bren gun, which is magazine fed. And because of the design of the ammunition, there's a rim on those, and you have to put each round one in front of the other. And obviously, either a very inexperienced brim gunner, or else he banged the magazine before he put on, but the round went in front of it rather than behind it. And when he went to fire, he got a double feed, and the brim gun misfired straight away. So they were extremely lucky that there was an inefficient brim gunner.
Husse berättar.
Kenneth Rose är ju tyvärr död nu. Och innan han dog så hade han ju då konstaterat att det var irländarna som sköt på oss och som skadade honom. Och sånt där händer ju, det är inte märkvärdigt. Det händer ju ideligen i strider och krig att man skjuter på varandra. Det är så riskabelt. Men fel händer.
Under förmiddagen har de mer intensiva striderna avtagit. Men runt om i Elisabethville råder fortfarande högsta beredskap bland FN-trupperna. Till Albert Park och operationens högkvarter anländer nu den svenska bataljonschefen, överste Jonas Wern, tillsammans med några andra befäl. Pappa berättar.
I den här parken så fanns det då ett irländskt förband. Och de höll på att gräva ner sig i blomrabatterna. Det här var egentligen en väldigt stilig anläggning med stora blomrabatter och så vidare. Det enklaste sätt att gräva ner sig, det var naturligtvis att göra det i blomrabatten och inte ute på gräsmatten eller någon annanstans. Och vi tittade väl lite förundrat på dem, men det var ingen av oss som började gräva, utan vi satt oss i... Ja, det fanns något, såg ut egentligen som någon slags plaskdamm. Det var en uppmurad ring. Och där satt vi och väntade på vad som skulle bli nästa steg då. Och så plötsligt så kom det några kraftiga smällar utifrån gatan utanför. Och sen var det tyst någon sekund och sen kom det två ytterligare kraftiga detonationer in i parken. Först förstår man ju inte vad som har hänt, för allt går så oerhört fort. Det första man upplever det är själva detonationen och den här enorma tryckvågen. Det var en väldigt otäck och konstig känsla. Upplevelsen var att man inte kunde andas under en kort period.
Bosse berättar.
Man lyfte från marken, det var en sån tryckvåg. Det var riktigt skrämmande.
Den grupp jag tillhörde, det var ju alla oskadda och ingen som träffade, så det var ju en lättnad att bara uppleva det. Men sen såg man ju att det samlades folk de här 20-30 meterna bort då. Och där låg han ju, han dog ju direkt.
Det visar sig att splittret från en av de två granater som har slagit ner i parken har dödat den 41-åriga majoren Gerard Gallon från Göteborg. Han var ett av de befäl som hade anlänt till parken med bataljonschefen Wern strax innan attacken. Major Gallon blir den första svensken som stupar i strid under Kongokrisen. Pappa berättar.
Han lades på en bård och täcktes över för att man inte skulle behöva se hur det såg ut så att säga. Men han var ju ganska tilltygad. Och det var vi ju tvungna liksom att ta skydd. Vi visste inte om det skulle komma fler granater och sen bar vi in honom i ett nunnekloster i den här parken. Och där inne kunde man också söka skydd. Men det kom inga fler granater sen. Så småningom så bestämde man sig för att man kunde evakuera parken. Och då bar vi ut honom till ambulansen. Och la in båren där bak då. Och sen var vi tre eller fyra man som satt i ambulansen och så var det en som körde då. Och det gick ju fort och ambulansen krängde. Och han, ena armen, den åkte ut hela tiden mot mig då. För jag satt vid sidan, vänd mot spåren. Och jag la upp armen och så krängde ambulansen och armen åkte ut. Det är också sånt där som man aldrig glömmer. Men det gick bra, vi hade ingen incident på väg till kampen utan vi kom dit och på det sättet slutade det bra för min egen del.
Elddopet, som många soldater kallar det, eller helt enkelt den första striden man deltar i, är över för pappa. Men på bara 8 timmar har 2 svenskar skadats, en lindrigt och en livshotande. Och nu har till och med en dödats. Bosse plockar fram sina anteckningar från Kongo och bläddrar fram till den 13 september 1961.
Jag har lite starkare ord här i den 13 september om elddopet och två starka ord här i Albert Park.
Vad står det då?
Fy fan. Står det. Skjutningarna där, det gick väl an. Men granatattacken här, det var skrämmande.
Jag har hört delar av berättelserna kring Operation Mortar av pappa tidigare. Men jag har aldrig riktigt förstått att han deltog frivilligt och varför han gjorde det.
Jag vet att när jag käkade på mässen strax efter det här hade hänt då, fick jag ju den kommentaren att du kan inte vara klok som ger iväg frivilligt på sånt här. Och det är möjligt att jag inte var riktigt klok då, men det är de som hade den här typen av tjänst, det fanns flera som de ansåg att jag var inte riktigt navlad, om man ska använda det uttrycket, att frivilligt ge sig iväg. Men det var ju också så, när jag tog beslutet så visste jag inte vad som skulle ske. Va? Jag hade ju ingen aning om det här händelseförloppet.
Är man rädd?
Ja, visst är man det. Det är ju dumheter att påstå något annat. För att man är ju ganska liten och väldigt långt hemifrån var vi ju. Men det gäller ju att kunna hantera det också så att man inte grips av panik och så. Jag kan inte påstå att jag har lidit av det i efterhand. Jag känner mycket starkare och har så mycket svårare att glömma vad som hände den sårade soldaten än just det här granatanfallet. Det är någonting som sitter fast i huvudet mycket, mycket mer.
Varför tror du att det är så?
Ja, jag tror det var hans kamp för livet där som påverkade. Det var så oerhört starkt. När det gäller granaterna, det var pang, boom, en svensk dödades. Men sen blev det inget mer. Men just den här långa sekvensen när han skrek och jämrade sig, den var värre så att säga att hantera.
Är det något som du tänker på än idag?
Ja, det kan man göra. Definitivt. Jag menar, jag minns det som det var igår. Va?
Det är inget att ångra efteråt att du har fått uppleva?
Nej. Inte i och med att jag kom igenom det så att säga. Både fysiskt och psykiskt. Så det har jag inte ångrat. Men det finns ju många som ångrar att de var där nere som så att säga fick skador både och men både fysiskt och psykiskt. Men för min egen del så har jag aldrig ångrat.
Men du tycker inte att det, jag menar att fortfarande vid 80 års ålder kunna höra hans jämmer, att det är något. Det är väl ändå något som har tagit stryk då?
Ja, men det är väl så. Om man upplever någonting väldigt sådär traumatiskt så finns det ju kvar inom en. Och det kan ju vara en trafikolycka eller någon nära anhörig som plötsligt dör. Och sånt där. Det kan ju sitta lika djupt. Nej, jag kommer ju aldrig bort ifrån det på det sättet. Men det är inte så att jag... Jag har inte blivit störd av dem, när jag uttrycker på det sättet.
Mortar blir inte den korta och ofarliga operation som FN hade tänkt sig, utan den startar istället en dryg vecka av intensiva strider och flera veckor av oroligheter. Något som kommer att kallas septemberstressen bland svenskarna.
Det blev ju en väldigt olustig stämning över att det eskalerade. Det var ytterligare en som stupade, flera som sårades och så vidare. Så att, självklart så blev stämningen ganska tryckt.
Hur gick snacket i lägret då, eller hos er?
Det är klart att det kändes, även för de som inte var med så kändes det ju djupt i själen så att säga att ytterligare personal hade gått bort. Och det är klart att lite grann börjar man ju misströsta för att de uppsatta målen hade man ju inte nått, det var ju uppenbart. Skulle man kunna på något sätt nå framgång och komma ur det här så var man ju tvungen att förstärka FN-trupperna som fanns där nere. Vår beväpning var ju totalt otillräcklig. Det fanns inget flyg på FN-sidan, vi hade inget luftvärn, vi hade inga granatkastare. Vi hade dåligt med fordon och vi hade nästan ingen ammunition kvar. Så man hade ju inte klarat öppna striden någon längre period ens. Det var slut helt enkelt. Man hade inte förutsett att det skulle hända det som hände. Hade motståndarsidan insett hur illa det var på FN-sidan när det gäller utrustning, ammunition och så vidare, då hade det slutat med fullständig katastrof. Det var väl tyvärr så att den här så kallade framgången i augusti med Rampage gjorde att man hade en övertro på sin egen styrka så att säga och motståndarsidans svaghet helt enkelt. Nu var det egentligen tvärtom att det visade sig att FN var den svaga parten och den andra sidan hade ju mycket bättre utrustning och så vidare.
Och då fanns det ingen backup liksom?
Nej, det gjorde det inte.
Ingen plan av vad som skulle hända om det skulle slå bak ut?
Nej.
Det känns ju väldigt naivt kan man väl tycka, eller?
Ja, det var det.
När FN inser att situationen är ohållbar vill man försöka förhandla fram ett eldupphör.
Vi fick veta det här genom så att säga, information inom bataljonerna att det här skulle ske. Då. Och vi hade naturligtvis en stark förhoppning för... Vi såg ju att det var på väg att gå alldeles snett.
Natten mellan den 17 och 18 september 1961 flyger FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld tillsammans med personal för att möta Katangas president Moise Tshombe. På vägen störtar emellertid planet under mystiska omständigheter och alla 16 ombord omkommer.
Den svenska reaktionen var ju den att nu är det här helt slut. Nu ger man upp och vi blir hemskickade och så vidare. Det var ungefär så resonemanget gick. Det kändes ganska hopplöst. Det var ju en väldigt så att säga, uppskattad och stor man om man använde det uttryckssättet. Och eftersom han dessutom var svensk så trodde ju vi på att det här var ju lösningen.
Vi var rätt uppgivna helt enkelt.
Ja, det var vi. För att efter alla motgångar då... Och sen det här och på allting annat gjorde att det kändes som att det var slut helt enkelt.
Hammarskjölds död gör ändå att det blir lite sans i förhandlingarna och diskussionerna mellan FN och Katanga. Och det blir till slut ett eldupphör. Samtidigt börjar även FN att skicka ner ordentligt med förstärkningar till sina trupper.
Som vanlig lekman så är man ju inte svårt att förstå att om man nu förstärker så som man gör så måste man ju mena någonting med det. Det är inte bara det att man ska visa upp alla de här resurserna utan man kommer ju använda dem. Så det var ju rätt uppenbart att någonting mer när det gäller militär aktivitet skulle ju ske under hösten då eller möjligen senare. Och så blev det också.
I nästa avsnitt.
Det första man får se det och höra det är att det skjuts jävlar överallt.
Det är så här dunk, 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 dunk. Så här tung kulspruta som de låg och sköt över oss.
Och då började det komma skott närmare och närmare huvudet.
Han hade ju kulan i huvudet.
Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.